Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela Människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är vi hos Hela Människans verksamhet här i Falkenberg och jag träffar Fredrik Gustafsson som är 52 år. Hur är läget med dig?
Jo, tack. Det är bra.
Det är bra? Ja. Ja. Du är ju Falkenbo, eller man ska säga, ja. Du är från Falkenberg här. Så du
man
ju, säger man Falkenbo? Nej, det gör man inte.
Nej, Falkenbergare.
Falkenbergare, ja. Säger man. Just det. Du har ju en grabb på 30 och två barnbarn.
Ja.
Och... Men vill du berätta lite om din uppväxt? Hur var den?
Ja, alltså jag hade ju jättefin uppväxt på landsbygden med bägge mina föräldrar hemma. För min farsa hade företag på övervåningen och min morsa var hemma för tills hon fick cancer då när jag var kanske 8-9 år. Och dog när jag var 12.
Så, ja.
Och på den tiden på landsbygden så var det ju, alltså det var väldigt... Ja, man hamnade i någon slags bubbla, för till och med Hem och skola gick in och sa att lärare och elever fick inte prata om cancer och död och sånt. Så det var som min morsa aldrig hade funnits. Och jag kunde liksom göra som jag ville utan att få några konsekvenser. Mm. Men ja, det medförde också att jag blev vuxen väldigt snabbt. Ja, som, och flyttade hemifrån väldigt fort. Jag var 17 och jag fick fast jobb och flyttade hemifrån. Fick barn när jag var, ja, var 22, 23.
Mm.
Och ja, jag har aldrig kunnat dricka heller, så jag har aldrig så känt mig utanför i det här med...
Sociala drickandet?
Ja, det här festandet i ungdomen. Utan, och det finns, fanns ju inget knark på den tiden. Så ja, jag blev väldigt sjuk av alkohol, så jag har aldrig kunnat nyttja det. Så det var ett missbruksfritt förhållande jag hade med hus och hund och barn. Och hela.
Men sen hittade du amfetaminet någon gång på vägen?
Ja, det var på en, ja, det var en skidsemester när jag separerade. För jag har en ADHD i grunden, så min rastlösa själ pallade inte det här med villa och vovve och sånt. Men på en skidsemester några år senare så var det någon kille som hade kokain med sig. Och ja, stöddig som man var så ja, kände sig vuxen och sådär. Så ja, jag kan ju testa den här skiten. Så har jag gjort det med, liksom bakat av det på min lista. Men jag fastnade nästan direkt i det här, för jag, ja, ett rus utan konsekvenser, det kan man inte säga nej till. Det är det. Och så började det.
Men det var kokain då?
Kokain jag började med, men det gick ju snabbt till amfetamin eftersom det tillgången på kokain var ju begränsad.
Hur gammal var du när det här hände ungefär?
Ja, jag var typ 28 var jag då.
Ja.
Och det var ju första gången jag kände ett rus. Ja, som jag inte fick lida för flera dagar efter. Eller så.
Det är ju ganska ovanligt att man börjar så sent.
Ja, det är ju det. Men det var kanske den här bristen på att jag inte... Det sociala sammanhanget.
Ja. Liksom det följde med vänner och vänskap i det här? Eller
ja,
vad man ska
det
säga.
Gjorde det. Men ja, jag höll ju det väldigt... Ja, det blev ju... Jag har ersatt alkoholen med det här. Så det blev ett festknarkande de första åren, och som för de flesta andra kanske. Mm.
Men du klarade jobbet och sådana saker?
Ja, det har jag nästan gjort hela tiden, alltså i det missbruket. Och det håller kanske med att jag har ADHD, så det passar mig ganska bra att gå på amfetamin utan att det märks alldeles för tydligt.
Men
ja, jag har gjort av mig ganska många jobb med.
Mm.
För till slut så kraschar det ju. För man, det är svårt att hålla det på en jämn nivå, kan man säga.
Ja. Men när var det riktigt kraschade som värst?
Ja, jag kan säga första gången var 2000. Alltså fick jobb på Net och Net i Ullared när det öppnade. Så som lagarbetare, och det var deras första lag, alltså butik utanför huvudkontoret. Så vi växte ganska snabbt och jag blev tillförordnad butikschef, och sista tredje året så var jag butikschef. Ja, och jag tog ju detta personligt, alltså, så det var ju min butik, tyckte jag, eller det blev så. Och då, alltså, jag jobbade ju dygnet runt. Och då gick det åt mycket amfetamin, och till slut så kraschade jag hela, ja, det går inte att ha 1000 trådar när man, till slut. Och det var första gången det kraschade rejält, alltså. Ja. Mm. För vi fick typ hitta på egna rutiner för att få butiken till funka, och i den här kraschen så blev jag ju anklagad för massa trolöshet mot huvudman, stöld och massa sådana här grejer då, så. Ja, jag fick ju, ja, jag blev dömd till fängelse, eller det blev behandling då istället, då, så jag var iväg på behandling och hela det här efter sen.
Mm.
Ja.
Så att, men när var det här i tiden ungefär, sa du?
Ja, det var mellan 2003 och 2006.
Ja. Ja. Som du jobbade där, och sen hamnade du i behandling. Och ja, sen, vad hände när du kom ut från, ja, det då?
Alltså min farsa dog, så jag fick ju aldrig lite pengar, så jag gjorde ju ingenting på många månader, men sen till slut så, ja, fixade jag ett jobb igen och började jobba. Men så det kraschade igen, och ja, då var det typ behandling igen och ja, hela det här.
Mm.
Och åren rinner på liksom, eller så, nya jobb, nya människor, nya hemligheter, nytt missbruk. Ända tills, ja, det var 2010 tror jag det var, som, alltså, jag blev knivhotad, och det var mycket våld i det här amfetamin, ja, både men när man skulle handla det och när man använde det, så någonstans där, ja, det var 3 januari var det 2011 som jag bestämde mig att nu får det vara nog, och började ersätta amfetaminet med Subutex istället.
Som du fick av läkare?
Nej, då fick jag inte ut läkaren, utan då köpte jag ut av kompisar och sånt, och då kunde jag hålla mig borta från amfetaminet. Och övertala socialen då att jag, alltså, jag vill verkligen in på en sån här LARO-behandling, alltså substitutions.
Mm.
Att det skulle hjälpa mig. Så jag har på att köta på dem ända till 15 april det året, så kom jag in på den här LARO-mottagningen. Och då höll jag, nu går det väldigt fort, men alltså då höll jag i 5 år höll jag mig till bara den här behandlingen utan något amfetamin eller någonting sånt.
Men sen fick du ett litet återfall där?
Ja, alltså vi var, jag och kompisen skulle gå på en fest i Varberg bara, och då, ja, gamla vanor, man trodde man var ute det här, men sen, alltså, det räckte med en liten lina amfetamin, så man på det igen. Och ja, det slutade typ några månader senare med att jag ramlade ut från en balkong på ryggen. Alltså krossade en kota i länden, så jag blev sittande med en korsett.
Aj.
För att hålla upp ryggen och ja, och
hur hög var den där balkongen?
Nej, det var ju andra våning, så det var ju en 6 meter någonting som jag hamnade snett på benet. Så det var, ja, det, så mitt ena ben är betydligt kortare än andra. Och, ja, väldigt.
Oj.
Ja.
Och sen så var det en liten bilolycka där lite senare.
Ja, jag kan ta, alltså, efter det här med den korsetten och det här, så alltså, sitta i en lägenhet med en korsett och inte kunna göra någonting, det, alltså, det, och man är missbrukare, så det blir det missbruk. Det är,
ja.
Ja, och allt det här slutade med att jag fick en infektion i armen och fick, på grund av mina injektioner. Åkte till akuten och blev opererad, och så, ja, så stack jag från uppvaket. Ja, och då fick jag ett LVM på det här, så jag blev inlåst på.
Ja, lagen om vård av missbrukare.
Ja, så jag hamnade ute i Smålandskogarna på något hem där som, ja. Och blev bara lämnad av socialen ute i stort sett. Alltså, de ville inte prata med mig och, ja. Och
kämpigt.
Ja, och de klipper ju alla med all medicinering, så man blir väldigt sjuk med när man ligger så. Med avtändning och ja, plus att man är helt, alltså det är ju värre, fängelse är ju rena spat jämfört med LVM. Men jag tog mig ut därifrån med till en behandling i Halmstad och ny Subutex, ny nykterhet. Ja, och men som sagt då med det här med ryggen så alltså det var samma visa igen, att jag hade nykterhet och Subutex, men jag kunde inte ta ett jobb för jag hade ju ryggen. Och det slutade med då med en bilolycka som jag knäckte hela högerbenet, så jag har titan i knät, hela lårbenet, 19 skruvar i.
Oj.
Där och 6 skruvar i foten. Och då blir det ju ännu mer värk, ännu mer stillasittande, ännu mer asocialt beteende blev ju. Men ja, jag kämpade mig tillbaka, kom in på det här Laro-substitution igen, fick min Subutex och först då kunde jag slänga kryckorna, för det är ju ett morfinpreparat, alltså morfinderivat heter det kanske, som gjorde att smärtorna ja, i stort sett försvann, så jag kunde i alla fall börja gå och ja, något litet återfall senare och där är vi typ idag. Ja, där jag söker en sjukpension då, så jag ska slippa gå och tigga pengar av socialen varje månad och kanske börja något normalt, ja, något, försöka komma ur den här, för man är ju i någonstans ständig depression, underlägsen samhället. För det första som står på raden när man i journalen, det är ju 52-årig narkoman eller missbrukare. Så man är ju klassad redan innan man går in på ett ställe. Så självförtroendet är ju, eller självkänslan hela, är ju väldigt låg. Och det är någonstans där man typ får jobba mig upp från som det är idag då.
Om du fick beskriva dig själv då, utanför det här med droger och så, vem är du?
Alltså jag är ju väldigt, alltså, jag började skolan ett år för tidigt, så jag har väldigt lätt att lära. Väldigt driftig på grund av, och det har säkert med, har med min ADHD att göra, att jag... Men allt det där har tagits ifrån mig, alltså på något vis har det försvunnit från min personlighet och nästan blivit tvärtom, att jag har ja, blivit passiv och ja, inte har det här drivet längre, utan ja, klart att man har tagit sig från missbruk till jobb till missbruk. Det är typ 5-6 gånger. Jag har tagit 6 körkort tror jag i mitt liv. Och misslyckats, alltså knackat bort igen. Klart att det tar självförtroende, tar en liten knäck på vägen. Så. Och det är väldigt svårt. Och det är väldigt lätt att bli av med det, men det är väldigt svårt att skaffa tillbaka till självförtroende.
Det förstår jag. Ja. Och när kom du hit till Hela Människan? För du bor ju i ett av rummen här uppe som på ovanvåningen här.
Jag visste ju min sjukpenning så småningom. Visste jag ju min lägenhet sedan 15 år tillbaka som jag haft. Jag fick tag i en annan lägenhet, men ja, det knakade väldigt i fogarna och jag blev beskylld för stölder och annat som inte var mitt fel. Så jag var tvungen att flytta därifrån och till slut stod jag på gatan och bodde hemma hos kompisar och... Och det är också ohållbart i längden. Man måste ha en, alltså någon egen ställe att krypa tillbaka till eller så. Och till slut så fick jag prata med Maria här, Falkenberg-Maria, eller Hela Människan. Och fick ett rum här, helt enkelt. Och det trivs jättebra. Ja. Fast jag har lite basilskräck och så, men det är ju gemensamt kök och gemensamt hygienutrummen och tvättmaskin och sånt. Men jag har mitt egna rum så, och jag trivs kanonbar här.
Hur länge har du bott här?
Det är ett år nu.
Ett år?
Ja.
Tittar du ner och tar en kopp kaffe här på den öppna verksamheten?
Jag går alltid ner och äter frukost 7:30. Det sitter ju i sen jag har jobbat att man kommer upp på morgonen. Och sen om det inte är typ bruna bön och fläsk så brukar jag alltid köpa med mig mat jag har på kvällen med. För det är bra pris. Och, ja, det,
vad kostar en lunch?
40 kronor kostar det att ta med sig.
Ja, det är ju kanon.
Ja, du kan inte, alltså det är
svårt att laga billigare själv.
Ja, det går ju inte. Och det, dessutom är det ju göttråkigt att stå och laga mat till sig själv varje dag.
Då får man en väl lagad måltid för 40 spänn. Ja, det är suveränt.
Ja,
men hur är gemenskapen här på Hela Människan?
Alltså jag är inte så inblandad så mycket i Hela Människan. Men det, här, alltså det är ju alltid trevliga människor som jag tror har gått igenom någon slags trauma i livet som söker gemenskap här. Jag vet inte, det är någon författad mening jag har, men jag tror de har förståelse för min situation också. Så man känner sig typ jämnbördig med alla som är. Och det känns att man är med i gemenskapen, och hade man velat ha med i gemenskap så hade det aldrig varit något problem. Men jag är ganska, ja, jag har blivit lite asocial med åren, så jag håller ju mig på mitt. Men det funkar bra, vill jag ha lite snack så kan jag gå ner.
Hänger du med dem där uppe som ni delar gemensamhetsutrymmen med?
Ja, de är ganska lika mig. Alltså de håller sig på sina rum. Och jag känner ju en del sedan innan, och de har också ett gammalt, alltså något trauma sedan innan. Så ja, det är nog ungefär likt för dem, att de håller sig lite grann på sin kant. Men sen det är det god stämning så där om man träffas i köket och så här. Så
det låter nice.
Ja, det är faktiskt över förväntan.
Mm.
Ja.
Men om du fick säga någonting om framtiden då? Vad tänker du, hur ser ditt liv ut om låt oss säga 3-4 år?
Mitt mål är ju det här att jag ska få... att vi slippa gå och tigga pengar varje månad. Jag har ju faktiskt jobbat typ i 40 år, höll upp sig, men 30, jag började när jag var 17, så det är ju många år jag har jobbat. Så någonstans känner jag väl att alltså, min kropp har gett upp, och då får jag bara pengar varje månad så kan jag liksom slappna av och kanske sikta till att ta mig tillbaka lite grann. Att, kanske jobba lite. Och,
du behöver en mer stabil grund liksom. Ja.
För det är...
Men vad, så då ska du söka om sjukpension kan man säga?
Mm. Det har jag hållit på med det just nu. Med Försäkringskassan och läkare och allt det här. Då, så. Men det tar ju väldigt tid då.
Är det att man ska visa, dokumentera de här skadorna och sånt som du har och så visa?
Ja, så man visar man verkligen inte kan. Alltså det finns inga jobb jag kan riktigt ta, för jag kan liksom inte sitta några längre stunder och jag kan inte stå några längre stunder. Och jag tror IKEA har inte så många sängprova jobb då.
Annars vore det bra att jobba.
Ja, det hade nog varit bra. Men, ja.
Fantastiskt. Men vad gör du om dagarna annars då?
Jag försöker ta mig ut i alla fall en gång om dagen. Jag har en kompis som har lungcancer och någon hjärntumör som... Ja, han förflyttar sig inte så snabbt han heller. Så vi brukar gå och ta en kopp kaffe på Pressbyrån och snacka lite skit och gå och handla och så. Typ så går jag ganska...
Du hittar på saker.
Ja, alltså, men har du... det är ganska lagom. Och sen så hämtar jag min medicin. Vi tar nästan en timme med buss och tåg och buss och sånt att ta sig till Vagas sjukhus, hämtar min medicin, lämnar prover, snackar lite skit med sjuksköterskorna där och så sen buss, tåg och buss hem igen. Och då är jag ganska mör efter den dagen och dagen efter. Och så
är det varje dag du åker och hämtar?
Nej, en gång i veckan.
En gång i veckan.
Så den dagen, och ja, det är onsdagar då jag hämtar, och torsdagen då är jag ganska mör, så då är det inte så mycket fika utan det är mest, ja... Då tar jag det ganska lugnt. Men sen försöker jag ta mig ut varje dag i alla fall.
Mm. Men det tar på kroppen att åka en sån resa?
Ja, det gör det. Det är,
ja, det förstår jag.
Det är ju just smärtan. Alltså det är den tar på krafterna.
Ja, men det kan jag tänka mig. Har du några hobbies eller sånt där som du hittar på?
Nej, alltså det är... Ja, vi funderar mycket på detta med min vän då som har lungcancer och hjärntumör och jag som har de här skadorna. Vad ska vi kunna hitta på dagarna liksom? Men vi har liksom inte riktigt hittat något som skulle passa för... Ja, det är ju ganska begränsade saker, men... Ja, jag vet inte.
Nej. Det kommer framöver.
Ja, jag hoppas det.
Vad gör dig riktigt, riktigt glad i livet?
Nej, det är nog alltså, att hjälpa andra på något sätt. Har alltid varit tillfredsställande på något sätt. Och sen jag vill göra någonting riktigt bra. Eller, ja.
Mm.
Inte riktigt... en svår fråga.
Den är svår, jag vet. Men just det där hjälpa andra, det kan ju verkligen hjälpa en själv också.
Ja, alltså det var ju mycket därför jag ställde upp på det här. För alltså det hjälper att prata ut och det är samma när jag hämtar min medicin. Att jag kan, man kan ha någon att prata med som känner till ens. Alltså så man slipper skämmas för sin historia eller så här. Så man bara kan prata på så här.
Det ska du inte göra, det ska du absolut inte skämmas.
Nej, men det man gör ju det, alltså man blir ju läkare och andra man träffar. De ser ju liksom ner på en och då skäms man ju på grund av det egentligen. Men här behöver jag inte skämmas, jag behöver skämmas i sjukvården eller då när jag hämtar medicinen och de som känner mig. Då behöver jag inte skämmas, då kan jag bara prata.
Mm.
Ja, prata kan jag.
Det kan du. Verkligen. Men du kanske inte hade så mycket kontakt med samhället, samhällsfunktioner, socialtjänst och så när du växte upp. Eller hur såg det ut?
Nej, ingenting.
Ingenting?
Nej. Vi var ganska välbärgade. Så. Sen efter morsan dog så blev det lite sämre. Men vi har alltid haft så, mat på bordet och kläder och...
Önskar du någonstans att det skulle ha funnits någon insyn att de såg din situation eller så på vägen?
Ja, det är just det här med att, att jag inte skulle brytt det här med när morsan dog. Att,
alla bara låtsades inte om det?
Ja, alltså det var precis som hon aldrig hade funnits. Så är det ju inte idag. Idag ska det ju pratas och så här. Och det är kanske det jag saknade då. Att ja, att det blev någon
stigma. Ja. Sökte du till annat istället när du inte fick det där.
Jag blev ganska busig. Ja, och sen och vuxen samtidigt alltså som 12-åring eller 13 år. Alltså jag var ju typ åkte till Danmark och lack och sånt i den åldern alltså, så det fanns inga ramar. Så var ju nästan... Jag var ett barn som fick leva vuxen ut, typ.
Mm. Gjorde vad du ville, liksom.
Ja.
För den här... Du bodde ju den här... precis utanför här då. Vässingbro.
Amen. Ja.
Och där var det liksom landet, kan man säga.
Det var landet. Jag bodde inte ens i själva Vässingbro, utan jag bodde lite utanför. Okay. I gammalt stort gammalt hus och ja, det var jättefint så och det, alltså det fanns inget, vi låste aldrig huset när vi åkte därifrån, det fanns ingen kriminalitet och ja.
Mm.
Då var rena barnen i Bullerbyn.
Ja, men just att man inte kunde prata om det här traumat med mamman, din mamma som gick bort.
För jag vet ingen annan som fick cancer där ute, så jag tror det. Jag fattade nog aldrig att morsan skulle dö heller. Jag var nog för liten för jag såg, men det var, för det var ingen annan som hade sådana sjukdomar som hon dog av. Det var så. Och detta var ju 83 eller något sånt där. Och då, det var nog inte så många som hade cancer på den tiden.
Jag tänker, du har ju din vän där som har lungcancer och sånt där. Tror du att det har påverkat dig senare i livet det här på något sätt?
Ja, det gör det ju, för där gör jag precis tvärtom. Jag pushar han till att fråga saker. Han har fått vatten i lungorna 2 gånger och han vet inte riktigt varför. Men då har jag pushat han till att skriva ner och ta med sig frågor till läkaren. Och på det viset tycker jag att jag har fått han till att må lite bättre. Och då mår jag lite bättre. Och det är kanske rent själviskt jag gör så, men... Ja, det är nog på grund av mina erfarenheter att det är bättre att prata om det. Så.
Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Alltså. Det är, du för ju någon typ av mission här. Liksom prata om sakerna. Och du pratar om din situation. Fast att det kan vara jobbigt. Och du känner att du har kanske blivit stämplad i papper och så. Så det är fantastiskt. Men om du fick säga någonting om... Vad är det som ger dig extra livsglädje? Några saker? Finns det några saker i ditt liv som du känner?
No, jag vet inte. Jag har seglat hela mitt liv. Sen gick seglarskola när jag var 5 och vi har haft segelbåt. Och min bror har haft segelbåt. Jag har 2 bröder då, men jag har ingen kontakt med dem nu. Men förr i tiden så kappseglade vi, jag och brorsan och några till med hans båt och så här. Det är ju någonting som ger energi och glädje.
Mm.
Men sen är det ju typ sociala kontakter, alltså, ja, människor överhuvudtaget.
Mm.
Det är väldigt spännande, jag har nog inte riktigt fattat det innan. Som när jag jobbar i butik, att jag... Att, helt plötsligt var jag en bra säljare. Jag vet inte riktigt varför jag var det, men det var nog det här kontakten med människor som jag hade väldigt lätt för att känna av och känna in. Och...
Mm.
Ja.
Du kunde känna in vad det var för typ av människor?
Ja, på något sätt. Och det hjälpte mig nog till att dels sälja på dem. Eller så att det låter ju till, men alltså sälja, det var ju det som man gjorde i en butik, att man försökte såklart sälja saker. Ja. Och... Det föll sig väldigt naturligt. Nu efteråt kan man kanske titta tillbaka och kanske var det jag skulle jobba med egentligen. Mm. Men jag har väldigt lätt för det. Alltså, när jag väl har lärt känna någon och de har lärt känna mig, så är jag väldigt lätt. Och, ja, var en hjälpande, alltså sträcka ut en hjälpande hand. Och,
mm, det är väldigt fint drag ju, faktiskt.
Ja, men jag... Ja, det kanske är på gott och ont. Vem...
Tar det mycket kraft för dig också att hjälpa till?
Ja, men jag sätter ju mig liksom i andra rummet på något sätt. Eller så. För det är mycket lättare att hjälpa någon annan än att hjälpa sig själv.
Mm.
Och det kanske man har... Ja, jag vet inte om man har lidit av det själv kanske då. Men... Ja,
det är intressant insikt verkligen.
Ja, ja, det är svårt det här, men det ger i alla fall en bra känsla i kroppen, tycker jag. Så det...
mm. Tack så mycket, Fredrik, för att du var med och delade så mycket om ditt liv. Och det var väldigt intressant att lyssna till din historia.
Jag hoppas att det inte gick för fort, men
nej.
Det är lätt så.
Jättebra, ja, tack.
Tack.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.